Klassikern. Fredrik Wadström om science fiction-romanen Solaris av den polske författaren Stanisław Lem.
Solariści. Rurowy korytarz był pusty. Stałem chwilę przed zamkniętymi drzwiami.
Psykologen Kelvin är på väg till en rymdstation ovanför den gåtfulla planeten Solaris. Den här planeten ligger mellan två solar, något som borde vara en vetenskaplig omöjlighet, men som här förklaras av att planetens yta nästan helt är täckt av ett hav av kemiska substanser. Det här balanserar på något sätt gravitationen mellan de båda solarna.
Szczęśliwych łowów.
Dziękuję ci za wszystko. Odparłem idąc do drzwi.
Det här är en ljudboksversion av den polske författaren Stanisław Lems roman Solaris från 1961. Och just det tidiga 60-talet var hans allra mest produktiva period. Men trots de ständiga hyllningarna av i stort sett hela författarskapet är det den här romanen som gett Stanisław Lem en särskild plats i kulturhistorien. Den har filmats flera gånger, satts upp på teater- och operascener och översatts till över 50 språk. När polska astronomer på 2000-talet upptäckte en ny stjärna över 160 ljusår från jorden gavs de möjlighet att ge den ett namn. Den döptes till Solaris. Vetenskapsmännen i romanen upptäcker under sitt sökande efter ledtrådar om den gåtfulla planeten att det kemiska havet som täcker Solaris är en levande organism med egenskaper långt bortanför mänsklig fattningsförmåga. De genomför olika tester som till en början inte verkar ge några resultat. Men snart får de besök. Var och en hemsöks av helt olika sorts skepnader som visar sig vara speglingar av deras undanträngda minnen. Den nyanlände huvudpersonen Kelvins besökare är chockerande nog hans tidigare flickvän som tog livet av sig för flera år sedan.
Станция Солярис. Станция Солярис. Делайте что-нибудь. Кажется, я теряю стабилизацию. Здесь Келли. Прием.
I den ryske filmregissören Andrei Tarkovskis filmatisering av Solaris från 1972 spelas Kelvins döda flickvän Harry av Natalia Bondarchuk, som då bara var strax över 20. Det sägs att det på planeringsstadiet var meningen att Harry skulle spelas av Bibi Andersson, som hade gått med på att få betalt i rubel.
Jag закрываю глаза и уже не могу вспомнить своего лица. А ты?
Что?
Ты себя знаешь?
Как каждый человек.
För många av oss är det Tarkovskis film som gjort Stanisław Lems roman känd. Sommaren 1969 åkte författaren till Moskva för att delta i manusarbetet. Enligt Lem satt de i 6 veckor och grälade om hur filmen skulle göras. Sedan kallade han Andrei Tarkovski för en idiot och åkte hem till Polen. Och Lem gillade heller inte slutresultatet. Den största skillnaden mellan boken och den här filmatiseringen är att för Tarkovski handlar det om de psykologiska frågor och de inre demoner som människorna i berättelsen konfronteras med. För Lem är det här en roman om det okända, ogripbara som möter rymdforskarna på den avlägsna planeten under de två solarna. Vad är Solaris för slags organism? Och hur ska mänskligheten kunna närma sig denna helt främmande livsform? Stanisław Lem föds 1921 i en judisk familj i det som då heter Lwów och är en polsk stad. Idag heter den Lviv och ligger i västra Ukraina, Men i början av 1900-talet tillhör den Österrike-Ungern och kallas Lemberg. Därav familjenamnet Lem. Efter andra världskriget flyttade den då 25-årige Stanislav till Krakow i södra Polen. Han skriver för tidskrifter, men när en självbiografisk roman stoppas av den polska kommunistcensuren börjar han skriva science fiction, något som censuren inte är lika hård mot. Stanislav Lem är tidigt framgångsrik, men det är efter Stalins död och nedmonteringen av Stalinkulten i hela östblocket som hans författarskap tar fart. Under 12 år, mellan 1956 och 1968, skriver han 17 böcker. Han slår igenom i USA, där science fiction är en jättegenre. Men en av de främsta amerikanska sci-fi-författarna, Philip K. Dick, anmäler till FBI att Lem måste vara en bluff. Ingen kan skriva så många böcker på så kort tid och i så olika stilar, menar Dick. Det måste vara det polska kommunistpartiet som försöker infiltrera USA genom populärkulturen. Det ska sägas att Philip K. Dick vid den här tiden experimenterade en hel del med droger. Det kan också tilläggas att Stanislav Lem lämnade Polen under de hårdföra åren på 1980-talet och levde i både Västtyskland och Österrike. Han återvände till Krakow 1988, året före Berlinmurens fall, och han blev kvar där till sin död 2006 vid 84 års ålder. Och där trodde nog alla att det sista kapitlet var skrivet när det gäller författaren till science fiction-klassikern Solaris. Men 10 år efter Stanislav Lems död, alltså 2016, publiceras en bok som delvis kastar nytt ljus över både hans liv och författarskap. Det är Agnieszka Gajewska, professor i språkvetenskap, som ger ut Holocaust and the Stars, Förintelsen och stjärnorna. Det visar sig att allt litteraturforskningen trott sig veta om Stanislav Lem varit ytterst bristfälligt. I intervjuer talade han väldigt lite om sin judiska bakgrund och om hur han överlevde förintelsen. Ofta återkom en historia om att han och föräldrarna lyckades undkomma med hjälp av falska dokument. Och det är sant. Vad Lem nästan aldrig pratade om var att han som 20-åring flera gånger undkom döden i nazistiska pogromer och att han tillbringade flera månader i Lvivs ghetto innan han lyckades fly med de förfalskade dokumenten. Och han brukade inte berätta om hur större delen av hans släkt mördades i koncentrationsläger eller på gatorna i Lviv under förintelsen. I sin bok Holocaust and the Stars finkammar Agnieszka Gajewska Stanislav Lems böcker och hittar en massa spår i både essäerna och i science fiction-böckerna av författarens traumatiska erfarenheter från det tidiga 1940-talet. Istället för att skriva en bok om förintelsen strödde Lem ut fragment av sånt han varit med om genom hela sitt författarskap. Så nu sitter litteraturvärlden med en ny fråga att ta ställning till. Med den här nya kunskapen om Stanislav Lems liv och bakgrund, hur långt ska vi gå i tolkningen av hans böcker? Hur ska vi läsa Solaris, där den levande planeten hemsöker de ditresta rymdforskarna med speglingar av deras allra innersta tankar och önskningar? Det som i huvudpersonens fall är en död kvinna som han en gång älskat och som nu dyker upp livslevande. Vi kanske inte helt kan bortse från möjligheten att Stanislav Lem på det här sättet frammanar undanträngda minnen av alla närstående som han förlorade i förintelsen. Fast han gör det i en litterär form som den polska kommunistregimens censur på 1960-talet inte kunde komma åt.